Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Idag börjar också rättegången i ett mycket uppmärksammat rättsfall.
Det blir alltså en lång rättegång och det får inte gå fel.
Våren 2017 är säkerhetssalen i Västmanlands tingsrätt fylld till sista plats.
Då är det förhör med Johanna Möller då. Det är sagt att åklagaren ska få börja ställa frågor.
Ja, det var stora förväntningar på dagens förhör med den misstänkta 42-åringen. Och det handlade i början väldigt mycket om pengar. Åklagaren menar ju att 42-åringen...
Under 21 dagar ska de så kallade sommarstugemorden, en overklig och makaber historia som skapat löpsedlar i månader, till slut prövas i domstol.
Då var polisen här.
Jag håller på död.
Vad är det som har hänt för något?
Det är då jag ser en fruktansvärda synen av en kvinna som är blodig från håret är blodigt och tårna är blodig.
Ja, det är bråttom. Jag
sitter ju helt naken i en fåtölj.
Vi måste komma nu.
Och när hon sitter på båren då frågar hon, är han död? Är min man död? Ja, tyvärr, det är han, svarar jag. Hon säger inget mer efter det.
I centrum för rättegången står Johanna Möller, av media döpt till Arboga kvinnan.
Hon är jätteskicklig på att läsa människor. Och hon är väldigt, väldigt skicklig på att säga det vad man vill höra.
Det första brott hon anklagas för är mordet på sin exmake Aki Pasila, som hittades drunknad vid Johannas föräldrars sommarstuga utanför Arboga.
De förtjänade att dö.
De förtjänade.
Ja.
Han menade säkert allvar med sina hot, men det här var enbart ironi för att överleva den pressen jag var utsatt för. Den psykiska misshandeln.
Sa hon någonting om att Aki var borta?
Nej.
Verkade hon orolig på något sätt?
Nej, hon var precis som vanligt. Jag vet egentligen inte att jag ringer 112. Jag hade bara en känsla att det hade hänt någonting.
Ja, men nu tror jag att jag ser det på.
Okej, okay. Vad ser du bort här? Ligger den på land så att säga, eller?
Ja, den har drivit till land.
Den har drivit till land?
Ja.
Har de hittat båten? Har du hittat båten nu? Har du sett honom eller?
Nej.
Du ser inte honom, men du tror att han i så fall kan vara i vattnet?
Ja.
Ett år senare, vid samma sommarstuga, ska Johanna ha förmått sin pojkvän, Mohammad Rajabi, att mörda föräldrarna.
Hon skulle bli utslängd från lägenheten. Granliden skulle säljas. Hon fick inga försäkringspengar.
Hon hade inga pengar.
Alltså jag var tveksam. Och var tveksam mellan de här två besluten. Ifall jag ska gå eller inte gå. Jag var arg
Det var något inom mig, alltså i huvudet, som sa åt mig, alltså ifall du utför det här, då kommer du att slippa Johanna alltså. Och det jag säger, hon kommer inte be dig om något mer.
När Mohammed sen vaknar, då frågar jag Mohammed vad det är för fläckar på hans skor. Då säger han att det är blod. Att jag döda morfar. Det gick inte in i mitt huvud. Jag började skratta. Jag trodde inte på honom. Jag slog honom. Jag örfilade honom. Jag frågade varför.
Efter att polisen gick, då vände Johanna sig mot mig och sa, så är jag en bra skådespelerska, så spelar jag bra. Och torkade av tårarna och skrattar.
Lyckligtvis överlevde Johannas mamma huggen från Mohammads kniv, och i tingsrätten fick hon möjlighet att berätta sin historia.
Min man Göran var för mig den mest underbara människa jag känner eller kände. Vi älskade varann, och han brydde sig mest om mig och sin övriga familj.
Vad tycker du om din dotter?
Ja du, jag älskar min dotter. Men jag kan aldrig, aldrig förlåta henne vad hon har gjort. Hon har tagit halva min familj.
Under rättegången växer indicierna mot Johanna Möller. Mohammads utpekande tillsammans med polisens tekniska bevisning gör omständigheterna allt mer försvårande för henne.
Du vet att vi måste neka aldrig. Vi måste neka, förstår du? Så fort vi har gift oss, då kan vi dra utomlands, förstår du? Ja. Oh my god. Värsta kriminella.
Det du läste upp,
ja.
Det är en person i chockfas.
Ah, okej. Okay. Så det är förklaringen till att du säger värsta kriminella?
Ja, det är exakt hur en person i chock agerar.
Ah, okej.
Okay. Ja, hur har du känt när din mamma och din syster har suttit här och berättat så som de ser på det och det de tror?
Det finns teknisk bevisning på att jag inte har varit på plats. Jag var hemma mycket. Jag var hemma 45 minuter innan han ens kom till kontoret. Fast det har inte polisen velat lyfta fram. För att jag inte vetat om det här. Jag älskade min pappa överallt annat på jorden. Det var min pappa som stöttade mig i allt. I alla mina livsval. Och när jag hamnade i en fallgrop, då var det han som lyfte upp mig. Och sen stod vi ute på landet, den andra. Och jag berättar att landet är till salu för nästan 5 miljoner. Sen på natten åker han, idioten, skicka ut den.
Tack, jag har inga fler frågor.
Den 21 augusti 2017 döms Johanna Möller skyldig på samtliga åtalspunkter.
Det är bra att det nu finns en dom i det här ärendet. Och det är bra för framförallt målsägandena att de inte längre behöver leva i ovisshet. Nu vet vi att 42-åringens make blev mördad. Och vi vet att det var 42-åringen som låg bakom det mordet. Vi vet också att det var 21-åringen och 42-åringen som låg bakom angreppet på 42-åringens föräldrar.
Men historien om rättsfallet tar inte slut här. Domen ska genomgå ytterligare prövning i hovrätten, och där kommer det dras helt nya slutsatser. I det här specialavsnittet tar vi upp det nya vittnesmål som Johanna Möller lämnat. Hennes försvar och konsekvenserna av hovrättens nya domslut. Mitt namn är Carl Fridsjö, och du lyssnar på ett specialavsnitt av En mörk historia om Arboga kvinnan.
Idag inleds förhandlingarna i hovrätten kring
de så kallade sommarstudiemorden utanför Arboga i augusti 2015 och förra året.
I rättegången som inleds idag kommer delvis ny bevisning läggas fram, säger åklagaren Jessica Vennam. Dels kring var kvinnan befann sig...
I hovrätten yrkar Mohammad Rajabi enbart på ett kortare fängelsestraff och att slippa utvisningen från Sverige. Johanna Möller däremot, som hela tiden nekat till anklagelserna, vill bli frikänd från alla åtalspunkter. Hennes advokat Amanda Hikes kommenterar överklagan för SVT.
Det finns ju ingen som helst teknisk bevisning i någon del. Och i övrigt så handlar det om indicier som inte är tillräckligt starka för att nå upp till att det ska vara styrkt.
Åklagare Jessica Venna till SVT.
Ja, jag menar ju att tingsrättens dom ska fastställas. Så det är egentligen på samma argumentering som tingsrätten har dömt om. Men när det gäller kvinnans och hennes makes död så är det ju i första hand bevisningen kring försäkringen och kiselaljerna skulle jag säga. Och när det gäller kvinnan och den andra delen där hennes föräldrar då har utsatts för brott så är det också en helhetsbedömning. Men de viktigaste omständigheterna där är ganska till stor del grundade på hennes eget beteende och agerande i samband med och efter gärningen. Jag tänker då på det hon har sagt i avlyssningarna och de brev och de lappar som hon har skrivit kring det här.
När tingsrätten dömde Johanna Möller för att ha anstiftat Akis död grundade domen sig i huvudsak på vittnesmål från experter. Det handlade framförallt om kiselalger, de små mikroskopiska organismer som enligt åklagarsidan bevisar att Aki inte drunknade i Hjälmaren. Att Akis kropp placerades i vattnet efter att någon eller några mördat honom.
Jag är rättsläkare och har arbetat inom rättsmedicin som läkare sedan 1983. Och jag har varit specialist i rättsmedicin sedan 1987. Och jag är också professor i rättsmedicin vid Karolinska institutet.
En av de experter som vittnade var Henrik Druid.
Vad är din slutsats?
Det låga antalet påvisade kiselalger i lungorna då, och att det inte finns i de andra vävnadsproverna talar emot drunkning i kiselalgsrikt vatten.
Om jag förstod dig så menar du att Hjälman är kiselalgsrikt vatten?
Ja.
Så det talar alltså emot att han har drunknat där?
Mm.
Det togs aldrig några vattenprover precis på den plats där Akis kropp hittades. De mätningar åtalet lutar sig mot genomfördes den 19 augusti, 12 dagar efter Akis död, och togs dessutom en bit ut i Hjälmaren. I tingsrätten fick därför Anders Sten, forskningsingenjör på SLU som var delaktig i kiselalgsutredningen, frågor om hur tillförlitliga dessa mätningar kan sägas vara.
Det kan vara stora variationer från år till år.
Uh-huh.
På grund av vindar, temperatur med mer. Men skillnaderna är i alla fall minst i augusti.
Mm, det är stabilast då. Ja. Nu gjorde ni den här mätningen den 19 augusti. Vad skulle du säga? Jag förstår att du inte kan säga någonting exakt. Men om du går 12 dagar tidigare, den 7 augusti. Vad kan man förvänta sig? Man vet nu att det är den 19 augusti 2015 i Storhjälmaren är 569 014 kiselalger på en liter. Vad kan man då förvänta sig att det var ungefär den 7 augusti? Är det ungefär samma? Är det 3 kiselalger på en liter? Eller vad har vi för spann?
Ja, det borde vara ungefär samma.
Mm.
Med just den här ändå stora varierom som kan förekomma, så borde det vara samma tid på tent. Alltså, förstår du det uttrycket?
Nej.
Nej. Och hur många sa du att det var i provet?
569 014.
Ja, så det borde vara någonting på 100 000, kanske 100 000 eller 900 000, men ungefär någonstans. Någonting som slutar på 100 000.
Okej.
Mot bakgrund av bland annat dessa vittnesmål når tingsrätten slutsatsen att, citat, det måste anses ha blivit klarlagt att Aki Paasila inte drunknade i Hjälmaren, där det tydligen kyllade av kiselalger, utan att han antingen kvävdes till döds eller blev dränkt i något annat vatten som då inte var rikt på kiselalger. Slutcitat. Aki drunknade alltså inte. Han blev mördad. Och enligt tingsrätten måste Johanna Möller, även om det inte går att bevisa hur mordet gick till eller ens vilka som utförde det, åtminstone ha anstiftat mordet. Tingsrättens resonemang får många tyckare och experter att reagera. Däribland Anders Sten, som menar att rätten vantolkat hans vittnesmål. I en intervju för Aftonbladet menar han att det, som det slås fast i domen, skulle ha kryllat av kiselalger i vattnet där Aki hittades. Bara är tingsrättens egen tolkning. Enligt Anders Sten kan antalet kiselalger variera från dag till dag. Och eftersom inget prov togs dagen då kroppen hittades, kan man inte med säkerhet uttala sig om den saken. I hovrätten ska diskussionen om vad kiselalgerna egentligen bevisar få avgörande betydelse. Låt oss återkomma till det senare och först titta närmare på åtalet gällande attacken mot Johannas föräldrar. Det finns ingen teknisk bevisning som visar att Johanna Möller var vid sommarstugan i Granliden natten då hennes föräldrar överfölls. Det enda som binder henne till platsen är Mohammads berättelse om kvällen. Hur Johanna körde honom dit för att sedan vänta i bilen medan han, på hennes order, överföll föräldrarna i deras sovrum. Johanna menar att Mohammad ljuger. Hon har ingenting med mordet och mordförsöket på sina föräldrar att göra. Och i hovrätten begär hon nya förhör för att bevisa detta. Hon vill förtydliga och förklara några saker.
Sen när det gäller ditt mörkerseende. Kan du beskriva mer hur det kommer till uttryck när du ska köra bil när det är mörkt?
Johanna hävdar att hon lider av ett genetiskt synfel. Det kan därför omöjligt vara hon som skjutsade Mohammad till sommarstugan på kvällen. Helt enkelt eftersom hennes synfel gör att hon inte kan köra bil i mörker.
Ja, jag kör aldrig bil när det är mörkt. För det går inte. Jag har samma synfel, genetiska synfel som min mamma och pappa. Så jag borde nog ha glasögon när jag kör bil på dagen också. Men jag brukar inte ha det. Men för vi brukar låna varandras glasögon och så. Och när jag jobbade i Södertälje så jobbade jag bara 80%. Så att jag slutade alltid 3 på dagarna. Jag och en kollega på en annan avdelning samåkte ibland. Men det fungerar inte så bra eftersom hon jobbar heltid och jag jobbar 80%.
Och vad händer då om du skulle försöka köra bil när det är mörkt? Hur går det? Och har du något exempel?
Nej, alltså jag kan inte köra. Min son hade en kompis som bodde ute på landsbygden utanför Eskilstuna. Och jag kunde aldrig hämta honom när det var mörkt på kvällen. För då fick han sova över eller ta taxi hem. Jag kunde inte köra om det inte finns vägbelysning.
Varken Johannas kollega eller hennes anhöriga säger sig ha några erfarenheter av att Johannas körförmåga skulle påverkas av det påstådda synfelet. Och Johanna har inte heller själv kunnat ge annat än sitt eget vittnesmål på att hon lider av ett ärftligt synfel.
Med tanke på den här sista frågeställningen så du har inte funderat på att ta in något intyg?
Eller? Jag har gjort det. Man kan inte få ett sånt intyg.
Okay.
Men vi kan låta min mamma köra utan glasögon.
Det finns också något annat som Johanna i sitt hovrättsförhör vill dementera ytterligare. Det handlar om Mohammads uppgifter om att Johanna faktiskt erkänt sin inblandning i mordet. Ett erkännande som Mohammad menar att han lyckades fånga på band när de var i Stockholm dagarna efter mordet. Vi hör honom i tingsrätten.
Då skulle jag vilja att du egentligen med egna ord lämnar en berättelse om det som din försvarare berättade här. Om den här inspelningen och den här tröjan.
Okej. دقیقاً تاریخش رو نمیدونم بعد از سوم آگوستی روزامو دقیقاً نمیدونم
چه روزی بود چه kan inte exakt datumet. Efter 3 augusti kommer jag knappt ihåg några datum. Men det var en dag när jag var i Stockholm jag gick ut för att köpa mig narkotika.
På Sergels torg stöter...
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Han av en slump ihop med en gammal kompis från tiden han bodde i Turkiet. Mohammad berättar för honom om vad som hänt, om Johanna och vad han gjort sig skyldig till.
Då frågade han mig om den kvinnan som hade följt med mig och jag har utfört det dumma, om hon var behjälplig på något sätt. Och då sa jag att jag inte litade helt och hållet på henne och jag var osäker om hon skulle svika mig någon gång. Och då frågade han varför. Och jag berättade att för att hon kommer sticka. Hon kommer inte stanna med mig. Hon är på väg till Thailand. Och det som jag säger till henne går hon inte med på, utan bara upprepar sitt eget.
Kompisen ber Mohammad följa med honom och leder honom sen till en teknikaffär. Där köper kompisen någon slags ljudupptagningsutrustning till Mohammad och instruerar honom sen att i hemlighet spela in Johanna för att försöka fånga hennes erkännande på band. Om Mohammad någon dag väljer att erkänna för polisen kan han använda inspelningen som bevis.
Och då sa han att försök att prata på vilket sätt som möjligt. Prata med henne och få henne att berätta, även om du tvingas att höja rösten. Skrika åt henne, gör det så att hon berättar. När du har det här, då kommer hon inte kunna svika dig i morgondagen.
Mohammad och kompisen tar sig tillbaka till hotellet. Medan Mohammad går upp till Johanna på rummet sätter sig kompisen i lobbyn och väntar på honom.
I badrummet ställde jag den på så att det kunde börja spela in. Gick ut i rummet, satt på stolen och började prata med Johanna. Och då började med att berätta för Johanna att jag minns att den 3 augusti var du med mig. Men när jag säger det, då säger du att det är bara skitsnack. I cirka 30 upp till 40 minuter var det bara frågor från mig och nekande från Johanna. Plötsligt blev Johanna irriterad och började bara prata självmant. Sen berättade hon om det här med 3 augusti. Jag planerade det här för du ville inte gå med på det. Och berätta så här, strö.
Mm. Och sen beskrev du, som jag förstod det, att du sen gick ner i lobbyn och lämnade över den här inspelningen då till den här kompisen.
Ja, efter Johanna blev tyst och gick och la sig, då gick jag tillbaka till lobbyn. Satt mig bara någon minut med den här kompisen, inte lång stund, och bara pratade med honom, lämnade över utrustningen och han sa att det här tar jag med mig och du hör av dig då den dagen du behöver dem. För jag litar inte på att du ska behålla dem, för antingen kommer du tappa bort eller lämna över till henne själv.
Mohammad berättar i tingsrätten hur han också vidtar ytterligare en åtgärd för att försäkra sig om att Johannas inblandning inte ska kunna ifrågasättas den dag allt uppdagas. Att gömma undan den tröja Johanna hade på sig under mordkvällen.
Om vi tar lite grann om tröjan också, då tänker jag på Johannas tröja. Du beskrev tidigare att du hade, eller hon hade tagit med ombyte till dig i bilen då när ni var ute vid Granliden. Hade hon själv någon ombyte?
Ja.
Så när hon har fått blod på sig på tröjan, behöll hon den tröjan på eller bytte hon om då?
Den t-shirten, 4 augusti, hade hon tagit av sig. Den hittade jag på golvet i sovrummet. Och när jag tittade närmare såg jag att något hade torkats på den. Då tog jag den utan att visa den för Johanna.
Okej, så det var en ganska liten fläck?
Ungefär som om det är spår efter 4 fingeravtryck. Såg ut som en handavtryck.
Okej. Men visste Johanna senare om att du hade tagit den här hennes tröja?
Jag berättade för henne i Stockholm och hon bad mig att bara slänga bort den.
Varken tröjan eller inspelningen där Johanna, enligt Mohammad, erkänner att hon planerat föräldramordet har kunnat hittas. Det enda beviset för att tröjan och inspelningen överhuvudtaget existerar är Mohammads eget vittnesmål, trots försök att framkalla dem inför rättegången. Men Mohammad menar att Johanna själv har hört delar av inspelningen. Hans kompis skickade nämligen en sekvens från inspelningen till Mohammad, som han sedan spelade upp för Johanna. Hon ska enligt Mohammad ha blivit så arg efter att ha hört inspelningen att hon slängde hans mobil i marken. I sitt förhör i hovrätten är det detta Johanna vill dementera. Det finns ingen inspelning och hon har inte kastat Mohammads mobil i marken.
Och sen när det gäller Mohammads iPhone, som han berättar att du skulle ha kastat i golvet så att det blev en repa.
Den.
Var det med den telefonen?
Den telefonen tappade han på en klippa i Smögen under midsommarhelgen. Och den iPhonen har ju en betydande roll i hans lögner om inspelningen. Men då var ju den redan tagen i beslag vid det här tillfället. Och även så hade ju span på oss och har dokumenterat varje steg Mohammed tog den kvällen. Och han har inte varit i någon elektronikaffär och ingen kompis har noterats i span.
Allt det här är ren lögn enligt Johanna och ytterligare ett bevis på att Mohammad gör allt för att dra in henne i ett mord och mordförsök hon inte har någonting med att göra. Anledningen till att Mohammad berättar den här historien, menar Johanna, har att göra med att han läst i polisens förundersökning hur Johanna i ett förhör berättar att hon kom hem till lägenheten redan strax innan klockan 11.
Det är bara lögner och de lögnerna. Han kallade ju sitt eget förhör där i maj och ville berätta om de här lögnerna. För då hade han läst i fuppen att jag kom hem och parkerade 22.55 och hänvisade till min färddator. Och att min son och jag hade båda uppgett att vi gick och la oss 23.20. Så det är då han kallar till det här förhöret och ljuger ihop de här sakerna. För han insåg att hans stegräknare avslöjade att han kom till kontoret strax före midnatt 23.58. Och stegräknaren ljuger inte.
Det är i ett tilläggsförhör som Mohammad väljer att berätta om den påstådda inspelningen. Johanna menar tillsammans med sin advokat att åklagarsidan medvetet har mörkat de här uppgifterna från Mohammad eftersom det skulle minska hans trovärdighet.
Och sen har jag faktiskt gjort en notering från det förhöret när Mohammed tar upp det i tingsrättens sista dag. Då säger Mohammeds advokat så här, jag hade antecknat det. Jag ska läsa upp det för att...
Förlåt?
Mohammeds advokat.
Läser du upp nu från Mohammeds förhör?
Nej.
En anteckning du har gjort.
En anteckning från advokaten, vad advokaten har sagt.
Du har skrivit det.
Ja, jag har skrivit av exakt samma. Vi trodde inte vi skulle behöva ta upp förhöret från maj. Men vi känner att vi måste göra det nu. Så det här förhöret hade åklagaren gömt undan. när det gäller det här nya förhöret med Mohammad och det han berättar då om den här inspelningen. Du får ju frågor om det i kompletterande förhöret som vi har sett nu, och du beskriver att du fram till dess har tänkt att det här, allt det här som Mohammad har gjort har berott på droger.
Ja, jag tror gott om alla har tänkt att jag har förklarat att det här hände utifrån att han kanske hade fått hallucinationer. Han hade ju sagt att han brukade få hallucinationer om han tog droger. Och utifrån att han sa att han blev rädd när min mamma vaknade och började hugga i panik mot henne. Jag försöker alltid, alltså jag jobbar ju med missbrukare, och jag brukar alltid försöka förklara att det liksom är drogerna som har varit källan till att de har begått brott och så. Jag har inte velat tro att det har varit Mohammed som har gjort det, utan jag har lagt det på drogerna. Och sen har jag har inte kunnat ta till mig. Jag tror att jag har satt upp en skyddsbarriär, att ett år innan min pappa dog så hade min man dött. Och det här var ju den tredje.
Johanna ska även utveckla vad i utredningen som hon menar bevisar hennes oskuld. I 73 handskrivna A4-ark går hon grundligt igenom förhör och vittnesmål, omständigheter kring tidsangivelser och vad som framkommit i tingsrättsförhandlingarna. En dum, lättlurad socionom sammanfattar hon sig själv i brevet. Varför skulle jag helt plötsligt ha blivit en mördare, undrar hon. Jag förstår inte det. Det blir Johanna Möllers slutord som hennes advokat Amanda Hikes kallar brevet när hon under sin slutplädering lämnar över det till en oförberedd hovrätt. En hovrätt som en månad senare ska meddela sitt beslut.
Jag och middag och välkomna till den här pressträffen med anledning av att hovrätten idag klockan 14 meddelar dom i målet Johanna Möller och Mohammad Rajabi.
Den 27 februari 2018 avgörs Johanna Möller och Mohammad Rajabis framtid.
Hovrättens dom är denna. Hovrätten dömer Johanna Möller till livstidsfängelse för att tillsammans med Mohammad Rajabi ha gjort sig skyldig till mord på sin far och mordförsök på sin mor i augusti 2016. Hovrätten frikänner däremot Johanna Möller från åtalet för anstiftan av mord på sin make i augusti 2015. När det gäller Mohammad Rajabi, som bara har överklagat tingsrättens dom när det gäller fängelsestraffets längd och när det gäller utvisningen, så gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten och fastställer hans fängelsestraff på 14 år och att han ska utvisas ur riket. Johanna Möller och Mohammad Rajabi ska betala ett högre skadestånd till Johanna Möllers mor och syster än vad tingsrätten bestämde. Däremot faller skadestånd...
Hovrätten fastställer alltså tingsrättens dom vad gäller mordet och mordförsöket på föräldrarna. Men när det kommer till delen gällande Aki Paasila finns det mer att säga.
Hovrätten har visserligen, precis som tingsrätten, funnit det bevisat att Johanna Möller vid några tillfällen dessförinnan försökt förmå andra att döda eller skada hennes make. För dessa så kallade stämplingsbrott döms Johanna Möller även här. Dessa stämplingsbrott blir i sig en besvärande omständighet för Johanna Möller, och de visar att hon ville att hennes make skulle dö. Utöver detta finns det flera för Johanna Möller mycket besvärande omständigheter. Till exempel kan nämnas att hon i sin mans namn, men utan att han kände till det, tog en livförsäkring på ett högt belopp och med sig själv som förmånstagare. Och detta skedde förhållandevis kort tid innan han dog. Man kan också nämna den telefonanalys som gjorts avseende Johanna Möllers telefonuppkopplingar under kvällen och morgonen. Den visar nämligen att hennes telefon kopplade upp mot olika master, vilket tyder på att hon var i rörelse. Och detta är inte förenligt med hennes egna uppgifter, eftersom hon har sagt att hon under hela den tiden var inne i huset.
Hovrätten konstaterar att det finns mycket besvärande omständigheter för Johanna Möller. Men samtidigt finns det också en viss osäkerhet kring vad som orsakade dödsfallet och hur Johanna agerade i anslutning till det. Hovrätten lägger inte heller samma vikt vid kiselalgsutredningen som i tingsrätten fick avgörande betydelse. Istället slås det fast att eftersom antalet kiselalger kan variera mellan olika tidpunkter och platser och det aldrig gjordes någon mätning i nära anslutning till Akis dödsfall, går det inte att utesluta att han drunknade i Hjälmaren. Det är således inte ställt utom rimligt tvivel att Aki mördades.
Hovrätten konstaterar sammanfattningsvis efter en sådan genomgång att faktum kvarstår. Det har inte kunnat klarläggas på vilket sätt Johanna Möllers make dog. Det finns ett utrymme för att han drunknade i Hjälmaren och det finns ett utrymme för att han kan ha dött på annat sätt än genom mord. Det ska också sägas att det inte finns något stöd för att några andra vuxna personer befann sig vid sommarstället. Inte heller finns det någon säker utredning om Johanna Möllers agerande i anslutning till dödsfallet. Med det höga beviskrav som gäller i brottmål innebär dessa osäkerheter att åtalet måste ogillas.
Även om hovrätten inte ändrar Johanna Möllers livstidsstraff så får domslutet andra konsekvenser. Frikännandet innebär att Johanna Möller slipper betala det skadestånd på 792 000 kronor som var utdömt till Akis närmaste anhöriga. Däribland deras gemensamma tvillingar och ett av försäkringsbolagen. Pengar som Johanna får förmodas ha tillgång till eftersom hon under tiden hon satt häktad plockade ut 3 miljoner kronor i aktieutdelning från sitt skandalomsusade bolag Pangelius Familjens Vård. När tingsrättsdomen föll i slutet av sommaren 2017 så utredde polisen fortfarande misstankar mot tre personer i Johannas närhet för inblandning i Aki Paasilas dödsfall. När jag tar kontakt med kammaråklagare Jessica Venna berättar hon att utredningen mot de övriga misstänkta nu är nedlagd och att man för närvarande inte vidtar några utredningsåtgärder. Hon konstaterar att för att någon ska dömas så måste det först och främst fastställas att vara fråga om ett mord. Därefter vem eller vilka som genomfört det. För det krävs ny bevisning som man idag inte har någon kännedom om. Den omfattande rättsprocessen har besvarat mycket. Men en betydande fråga lever alltså kvar. Vad hände Aki Paasila den där sommarkvällen nere vid vattnet vid Granliden? Du har lyssnat på En mörk historia, producerat av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. En ny säsong med nya fall kommer inom kort. Håll gärna koll på våra sociala medier. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat. Thank you.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.